Tack så mycket. Roligt att vara här och möta er igen. Vi har en fantastisk Gud. Helt olik alla andra gudar. Och idag ska vi fundera på den Gud som sänder. För Gud är en Gud som sänder. Ni vet väl vad ordet mission betyder? Det betyder just sändning. Så när den franska staten skickar ut en grupp människor till ett afrikanskt land till exempel, då kallar de det den franska missionen. La mission française. Det är alltså de som representerar Frankrike i Kongo. Det är den franska missionen. Det har inget med kristna att göra. Det är de som är ambassadörer, en ambassad säger vi. Samma ord, det är ordet mission som betyder sändning. De är utsända från franska staten för att representera den. Idag ska vi fundera på Guds mission. Missio Deo som man pratar om så fint. Guds mission, Guds sändning. Vem är den här guden som sänder? Det är faktiskt väldigt viktigt att börja där. Varför sänder han? Vad är hans drivkraft och motivation? Vem sänder han kan vi också fundera på. Och med vilket syfte? Vad är det han vill uppnå egentligen med sin sändning? Jag vet inte hur ni läser Bibeln, men vi har ju fått en Bibel. Och där är ju, den har två delar. Ofta så fokuserar vi kanske på den andra delen, men hela Bibeln är given för att uppenbara vem Gud är och vad han vill. Så vi börjar från allra första början här i första Mosebok kapitel 1 och vers 1. Det står det så här. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom och mörker var över djupet och Guds ande svävade över vattnet. När man läser en roman, en deckare eller vad det är för historia, så är första kapitlet väldigt viktigt. Där får man liksom förutsättningarna, grunden, utgångspunkten. Och de första tre kapitlen i Bibeln har fullt med sådana detaljer som är väldigt viktiga för att man ska förstå utgångspunkten. Om man ska någonstans och vet att man ska gå höger, vänster och sen rakt fram och sen höger igen, då är det väldigt bra att man börjar från rätt plats. Man kan ju gå precis rätt, men om man inte har rätt utgångspunkt, då kommer man ändå fel. Men vi måste förstå utgångspunkten. Och det som är spännande här när det står om i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Ordet för Gud där, det är Elohim på hebreiska. Elohim kan översättas med de förbundna. Det är ett ord i plural. I plural. Jättekonstigt. Men det används alltid med verbformen i singular. Så de här pluralguden gör alltid allting som en enhet. Elohim. De förbundna. Vi ska läsa för att förstå det här lite bättre ifrån Johannes, det börjar också med i begynnelsen. Mitt favoritkapitel tror jag i Bibeln. Hela Bibeln är min favorit, men det här tycker jag är så bra. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Jag hoppar till vers 9. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn åt de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde ibland oss. Och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar: det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är före mig. Han som var före mig, av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd. Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos fadern har gjort honom känd. Det här är lite rörigt, va? Ordet var hos Gud och ordet var Gud. Men var han hos Gud eller var han Gud? Eller hur får vi ihop det här? Fadern och sonen står det om också. Fadern har sänt sin son för att han ska uppenbara vem fadern är. Ingen har sett fadern utom sonen som uppenbarar fadern. Vi kan läsa en annan spännande vers som är det några verser ifrån Kolosserbrevet. Jag kan börja i vers 13, det är egentligen vers 15 som är centrala, men det är så bra alltså. Han har frälst oss, och då måste man ju fråga sig, vem är han? När man läser. Det är ju väldigt viktigt alltså. Och här står det faktiskt om fadern, om Gud. För det står fadern i versen innan. Med glädje ska ni då tacka fadern som har gjort er värdiga att få del i det arv som de heliga har i ljuset. Han, fadern alltså, har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade sons rike. I honom, sonen, är vi friköpta och har förlåtelse för våra synder. Han, sonen, är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting och allt består genom honom. Fadern och sonen är till före allting. Det är den guden, den treeniga guden som är fader, son och ande som har skapat allting. Det här gör en oerhörd skillnad. Hur skulle en gud som är ensam skapa? Varför skulle en ensam gud som i evighet bara har umgåtts med sig själv, kanske går och beundrar sig själv i spegeln ibland då? Vem skulle den guden kunna älska i evighet tills han skapar? Men vi har en gud som alltid har älskat. Fadern har alltid älskat sonen. Sonen har alltid älskat anden och fadern. Det är en kärleksrelation, en gudomlig relation som vi har som Gud. Och den här kärleksrelationen, den bara flödar över. Man vill bara älska mera. Hur ska vi göra? Jag älskar så, men jag vill älska mera. Jo, men vi skapar. Så kan fler få glädjas i sonen. Jag har min glädje i sonen, säger fadern. Men jag vill att fler ska ha sin glädje i sonen. Och sonen säger, jag vill att fler ska få ära och förhärliga fadern. För han är så fantastisk, min far. Och därför skapar Gud himmel och jord. Som ett uttryck av sin överflödande kärlek. Det bara blubblar över. Oh, det bara kommer till. Och nu Det är gott, säger han. Allt han skapade är gott. Gud är god. För han är alltid, tänker alltid på den andra. Sonen tänker på fadern. Fadern tänker på sonen. Alltid i en fullständig enhet. Överlåtna till varandra. I en intim inre gemenskap som inte kan brytas. Vi har inte tre gudar, för det går inte att skilja dem åt. Vi har en gud, men den är treenig. Den består av tre personer som är i en sån total enighet så det inte går att skilja dem åt. Och nu när Gud har skapat, vad gör han då? En viktig detalj här är att han skapar oss till sin avbild. Gud har, den gudomliga relationen, fader, son och ande, har skapat oss till sin avbild. Att vara lika honom. Han är modellen för den vi är. Han har gjort oss till relationella människor som är gjorda att älska. I första hand tänka på andra. Framförallt. Det är inte så konstigt att de två stora buden i Bibeln är: älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, all din kraft, allt ditt förstånd, och älska din nästa så som dig själv. Det är så Gud fungerar. Gud fader älskar sonen, sonen älskar fadern, och de älskar alla människorna. Så det är, att vi är skapade till Guds avbild är en oerhört väsentlig. Och det ska vi faktiskt läsa. Det ska vi ju läsa också, för att det är ju spännande när det står. De förbundna står ju skapade. De säger så här, jag tror att, vad står det för vers 26 kanske? Precis, första Mosebok 1 och 26. Gud sa det, alltså de förbundna sa det, låt oss göra människor till vår avbild. Till att vara lika oss. Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Vi är skapade till Guds avbild. Vi låt oss göra. Visst är det fränt. Det lyser igenom så. Men ofta när vi tänker på Gud så tänker vi på den här ende guden. Och det präglar, det är nästan helt instinktivt, helt naturligt att vi tänker på Gud som en. Men det för med sig en massa saker. För en Gud som är ensam och skapar, han gör det bara för att få undersåtar. Någon som ska kunna lyda honom, göra hans vilja. Och så kan vi leva med, vi vandrar med, liksom, vi tror på Gud och tänker att jag måste förtjäna hans kärlek, för det är så Gud är. Men vår Gud, som är en gudomlig evig kärleksrelation, han älskar, han kan bara inte låta bli att älska. Tack. Han kan inte låta bli. Han älskar av sin natur. Det är sån han är. Så när han har skapat människan, vad gör han? Vill han vara på avstånd? Nej, han vill vara nära dem. Och nu finns det Gud som är osynlig, som vi läste om. Och så finns det Gud som uppenbarar den osynlige guden. Fadern och sonen. Och så går Gud i lustgården. Han vandrar där. Vem tror ni att det är av fader, son och ande? Ibland läser vi det här och tänker att nej, men det där spelar ingen roll. Det kanske gör det ändå. Jag är helt övertygad om att det är sonen som vandrar i lustgården. För han vill vara med människorna. Han vill prata med dem. Han brukar gå och komma och vara med dem. Men en dag så gömmer de sig, för att de har brutit mot det enda budet Gud har gett dem. De har ätit av frukten. Och de ser att de är nakna. Och de skäms. Och de blir rädda. Men redan där så ger Gud löftet om hur han ska lösa det här problemet. Gud, Fadern, sänder sonen redan från allra första början. Gud, Fadern, sänder sonen att vandra i lustgården. Gud uppenbarar sig, visar sig för Abraham, för Mose. Mose fick se Guds ansikte mot ansikte. Vilken av Fader, Son och Ande fick han se, tror ni? Den osynliga Fadern eller den synliga Sonen? Eller det är lite, jag hjälper er lite här. Och faktiskt så står det så i hebreiskan. Gud visade sig för Abraham. Det står också, det är spännande när man läser. Läs framför allt första Mosebok och andra Mosebok. Det är så fullt av såna här sanningar, uppenbarelser. Det står, Herrens ord kom till Abraham. Han sa, Herrens ord. Vem är Herrens ord? I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud. Herrens ord kom till Abraham. Han sa. Och en annan sån här benämning är, det står om Herrens ängel eller Guds ängel. Ordets ängel i gamla, överallt betyder på hebreiska betyder utsänd, budbärare och apostel och ängel. Det är samma ord för de här fyra. Så skulle vi läsa Herrens utsände mötte Mose i den brinnande busken till exempel. Då skulle vi ju tolka det lite tydligare. Än att det står Herrens ängel, det måste ju vara någon vinga beklädd varelse som syntes där. Men läser man sammanhanget så ser man ju tydligt att det är Gud som uppenbarar sig. Det är ju sonen som brottas med Jakob och så vidare. Fadern har alltid sänt sonen. Och sen till slut så sänder han sonen att bli människa. Så det är den här guden som sänder, den här guden som är helt olik andra gudar. För det är en gudomlig relation. Varför sänder han? Ja, men han sänder för att han är den han är. För att han är kärlek, för att han är utgivande. Han kan inte låta bli. Hans drivkraft och motivation är kärlek. Vad är det för syfte han har dem att sända? Vad är det han vill uppnå? Jo, han älskar ju alla människor och vill att alla ska komma till insikt om sanningen. Och bli frälsta. Komma in i en relation, en evig relation med honom. Bli räddade från fördömelsen. Det står ju i Johannes 3 att Jesus kom inte, Jesus säger, jag kom inte för att döma världen utan för att världen ska bli frälst. Världen är redan dömd på grund av Adams och Evas synd. Så älskade Gud världen att han utgav, han sände sin enda son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Problemet som vi har, som vi lever med, det är att vi har förlorat den här kontakten, den naturliga gemenskapen med Gud genom synden som kom in genom Adam och Eva. Och det är bara om vi sätter vår tillit till sonen som vi kan få den återupprättad igen. Som vi har läst det här i Johannes 1. Åt alla de som tog emot honom, sonen, Jesus, gav han rätten att bli Guds barn. Åt alla som tror på hans namn. Och Jesus säger lite senare i samma evangelium. Jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Ibland får vi för oss att alla religioner är ju bra. Alla leder till Gud. Men vi har ju precis sagt att det finns skillnad på Gud och Gud. Den treenige guden är den allsmäktige guden. Att ha kontakt med en annan gud, det hjälper inte. Det är inte en gud som kan skapa, som kan ha relation, som kan frälsa. Men vår Gud kan det, för han är en gudomlig, evig kärleksrelation. Och därför så säger ju Jesus, ingen kommer till Fadern utom genom mig. Man kan inte ha en relation med Gud utan att ha en relation med Jesus. Det är bara genom Jesus som man kan förstå vem Fadern är. För det är Jesus som uppenbarar Fadern. De är så oerhört förknippade. Jesus säger, jag gör aldrig någonting utan att jag ser Fadern göra det. Allt jag gör, det är Faderns vilja. Jag vill bara upphöja, ära, lyda honom. Det är så Jesus fungerar. Och det här blir också en modell för oss. Det är så vi behöver fungera i en evig kärleksrelation. Och det är ju faktiskt så som församlingen är tänkt att fungera. Att vara en bild av hur den treenige är. Tänk vilken ribba vi har här. Vilket mål vi har. Och som äktenskap, det är så det är tänkt att fungera i en familj. Olika roller, olika personligheter och så vidare. Men att fungera i en överflödande kärleksrelation där man framförallt tänker på den andra. Inte på sig själv och sina egna intressen och behov. Det är så det är tänkt att fungera. Vi är också ett blodsförbund. En man ska överge sin far och mor och hålla sig till sin hustru. Och de ska bli ett kött. De ska förenas. Precis som treenigheten är så fullständigt förenad. Det att tänka och reflektera, meditera på vem Gud är, hjälper oss att leva som hans efterföljare och lärjungar. Ska vi se hur långt jag har kommit där, för jag pratar ganska fritt känner jag. Hur hamnar vi i den här sändningen då? Jo, men det är jättespännande eftersom Gud är som han är. Det här liksom, det är helt naturligt. Det är så. Fadern sänder sonen till jorden för att bli människa och han får kallas Jesus. Och Jesus säger då, jag ska sända er den heliga ande. Den heliga ande är också sänd. Och så säger han på två ställen i Johannes evangeliet. Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Wow. Det är tår att fundera på, meditera över. Som Fadern har sänt mig, så sänder jag er. Över kulturgränser och den här sändningen är ju för alla folk, för Gud älskar alla folk. Vi är sända. Det är jag vet inte om ni har varit i Ungern, vi var där för några år sedan och såg på vattenfallen där. Det är som Gud är som en källa som bara flödar över. På höjden. Och det här vattnet då, den här kärleken, den liksom rinner. Och sen sprids den på. Det blir vattenfall. Fadern sänder sonen. Sonen sänder anden. Sonen sänder oss. Vargen sänder oss till Marseille. Och så vidare. Det är som blir som kaskader. Guds kärlek som får flöda för att nå ut överallt. I Matteus 28 så ser vi att lite av vårt uppdrag. Han nästan. Mig är given all makt. Eller all makt har getts mig i himmel och på jord. Gå därför ut. Bli utsända. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. I fader, döp dem. Vänta, jag måste slå upp det så jag inte säger fel. För det är ju viktigt. Du borde kunna den här utan till. Men med lite feber så vet man aldrig hur det går. Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Det här kom treenigheten in också. I faderns och sonens och den helige andes namn. Och lär dem att hålla alla mina bud. Allt som jag har befallt er. Att älska. Att respektera. Att lyfta upp de andra och så vidare. Så vi är sända. Alla lärjungar, alla Guds barn är sända. Det finns ingen som Gud säger, nej, det vill jag inte sända. Ingen. Och att vara sänd, ibland pratar man om ordet missionell. Det är att man är medveten om att man är sänd. Man lever som missionell. Jag vet att jag är sänd av Fadern och Sonen i den helige andes kraft. Det står ju i Apostlagärningarna 1. När den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Judeen, Samarien och till jordens yttersta gräns. Jag måste nog titta på den där klockan så jag vet att jag ska sluta snart. Så vi är sända att vara Guds utsträckta händer. Hur gör man det då i Marseille? Ja, men på olika sätt. Man möter människor. Och när man möter människor så har man liksom i sitt medvetande att Gud kanske vill möta den här personen. Den här personen kanske behöver ett tilltal eller ett ord eller ett ingripande. På samma sätt i Marseille som här. Man kan vara fika med sina grannar på två sätt. Man kan gå dit som liksom, nu ska jag bara träffa min granne. Så sitter man och pratar om den dåliga vintern och förskräckt vad som hände i Iran. Törs man flyga nu mer och så vidare. Och så går man hem. Det var trevligt. Jag har ju umgås med grannarna. De var trevliga grannarna. Men man kan också både till och med förbereda sig och tänka, kan du hjälpa mig nu när jag går? Är det någonting som du vill att jag ska dela? Led mina tankar och låt mig få vara utsänd. Och så sitter man där i samtalet. Kanske kommer en öppning om man kan säga, du, det här ordet tänkte jag på i morse. Det kanske kan hjälpa dig. Du, jag ser att du verkar inte må riktigt bra. Kan jag be för dig? Vi är sända där vi är. På jobbet. Man kan åka till jobbet med medvetenhet om att jag är sänd dit som Guds medarbetare, som Guds tjänare. Kanske någon på jobbet behöver få ett tilltal. Kanske vid fikarasten eller över lunchen så kan man prata djupare med någon. Vi är sända. På skolan, arbetsplatsen, i kvarteret där jag bor. Bara som sammanfattning här. Jag tror att den här medvetenheten, fascination över vem Gud är. Att Gud är så oerhört rik på kärlek för att han har alltid älskat. Långt innan han skapade så älskade han. Fadern har alltid älskat sonen. Sonen har alltid älskat fadern. Medvetenheten och att liksom få reflektera över vem Gud är. Få meditera över den den som vi faktiskt har blivit inbjudna att tillhöra hans familj. Vi är del av hans familj. Han som älskar oss, han förstår att ge oss goda gåvor. Allt han gör är gott. Och det ger oss ett överflödande kärlek. Det är därför som Jesus säger, jag ger evigt liv som blir som en källa som flödar över. Och påminn dig om att du är sänd i vardagen. Var du än är. Kanske på ICA till och med. Eller vad ni har för mataffärer här i Vargön. När ni går till ålderdomshemmet på sångstunden och så vidare. Sändning kostar. Det kostar ju på att tänka att vi kanske ska prata med grannen om Jesus. Det kostade sonen att komma till jorden och dö på ett kors. Det är vi rätt så medvetna om. Och det kan man också fundera på. Som fadern har sänt mig så sänder jag er. Det kanske måste få kosta lite grann. Det kostar oss lite grann att åka till Marseille och lämna 3 tonårsbarn. Ja, de var inte riktigt tonårsbarn, alla 3 då. Och det hade vi faktiskt med oss. Men det kostar oss att ha våra barn i Sverige. När de möter alla möjliga utmaningar. Och vi är långt ifrån. Det kostar er att sända ut oss. Det kostar ekonomi. Det kostar tid i förbön och engagemang. Men det är ingenting mot vad vi får tillbaka när vi går. För Gud, han har sin glädje i det här. Som han säger till sonen, detta är min son. I honom har jag min glädje. För han är så bra. Och det är därför jag sänder honom. När vi går så är vi verkligen i Guds glädje. Det är en stor förmån att vara sänd. En stor förmån att få komma med Guds ande till människor. Att tänka att vi får vara sända på samma sätt som Jesus är sänd. Amen. Jesus, tackar dig för vem du är. Tack för att du uppenbarar fadern för oss. Att vi får lära känna honom. Tack för att du har öppnat vägen för att vi ska få komma till fadern. Och vi har fått rätten att bli faderns barn, Guds barn. Och tack för att du har sånt förtroende i oss att du sänder oss ut i världen. Så att ännu fler får höra om din godhet och din kärlek. Tack för att vi får vara med i allt det du gör. I Jesu namn. Amen.